I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Teknikveckan. Peter Esse heter jag och dagens gäst är ett starkt ord. Dagens den bättre hälften av Peter Esse okay, är Joel Oskarsson. Det skrattet det har vi saknat.
Ja. Tack så mycket Peter, det är roligt att vara här igen.
Ja, tack själv, tack själv. Idag ska vi prata om det faktum att jag har slängt ut, i vissa fall bokstavligt talat, IKEA trådfri och Philips Hue lampor och controllers. Och vi ska också prata om Apples. Vad är mer omvändning än 180 grader? Alltså det är liksom, ja, du vet, först är det så här, först är det 180 grader och sen är det 360 grader igen. Liksom, bara för att markera den gigantiska omdaningen av denna isbrytare. Man går från att vara så extremt hård till att nu ska väl alla kunna byta skärm på sin iPhone. Va?
Nej, vi har inga argument längre mot detta alls. De bara försvann helt plötsligt.
Ja, exakt, exakt. Men vi kan väl börja med att kolla lite här om denna Joel Oskarsson som är känd, officiellt känd här i riket för att hålla i pengarna. Men också kanske ibland vill göra en bra deal. Har gjort några superdeals nu när Black Week, någonting, vad det nu är igång.
Ja, ja. Jag har lite svårt för det här konceptet och det finns av en anledning. Det är för att jag tycker så synd om de som står på postombuden varje år. Så jag försöker desperat undvika detta.
Oh my god. Den här gången så... Annars är det lite rädd om därför de får lön, tänker jag. Men, ja.
Så är det ju. Men det, ja, jag vet, jag har jobbat i sådana typer av serviceyrken och just de dagarna när jag är som mest så önskar man ju egentligen att det skulle komma lite färre. Hur som haver, jag har köpt en grej. Jag gjorde detta bara för flera dagar sedan så jag hoppades på att jag skulle hinna före liksom, den totala kaoset. Jag köpte en sån här automatisk parkeringsskiva.
Åh, sån har jag lite funderat över.
Ja, detta, jag vet inte hur bra det kommer vara men det brukade kosta typ 600 spänn och kostar nu 150 tror jag det var. Och då är det en batteridriven grej som ska hålla i några år tydligen. Och som då har en accelerometer i sig så den märker av när man stannar bilen. Och sen så sätter den då tiden där man, när man stannade som en parkeringsskiva utan att man behöver göra någonting. En sån har jag köpt.
Det kan ju spara pengar. Igår, så sent som igår, så fick jag en liten härlig böter från en mycket högpresterande parkeringsvakt. Och det säger jag så att säga utan att raljera för att oj, här var någon som var bra på sitt jobb. Om jag parkerade, ska vi se om jag får rätt på tiden, 12:01 på Malmö central. Och så drog jag upp Easy Park och bara stänga av min luftfläkt här bakom mig. Ska vi se här, så Dyson, den är bra. Det är den som tar bort pollen på sommaren och håller det varmt här i kontoret på vintern. Jo, så parkerade där och... en timme max då. Så det var ju Easy Park är ju gjort. Alltså var du än sett in för tid så går det backaren tillbaka då till en timme. Så att ja, parkeringen skulle gå ut klockan 1:01 på eftermiddagen då. Mm. Så sitter man där och så bara, men nu är det bäst att gå tillbaka. Då vet man tänker att ja, någonstans är man en hederlig medborgare här. Så ödet kan väl inte vara som sådant att det skulle stå någon där och bara vänta på att den ska gå ut. Och så missar man några minuter. Jo då, så på väg bort då mot bilen så ser jag liksom att det är någon som står och fotar bilen då. Men svart liksom klassisk svart jacka som signalerar att här kan nog vara en parkeringsvakt då. Och så lite då, då är det väl så här, tänka, nu har jag precis gått ut då. Så då fotar de väl liksom så här första gången, omgången då. Att nu finns det ingen parkering, så kommer jag gå bort och köra bort bilen. Nej. Jag kommer dit 13.05. Och då har hen redan åkt iväg som en avlöning så att säga på 600 spänn. Så det gick liksom inte ens, du vet, bara hej, jag vill bara kolla nej, typ så här. Nej. Nej. Så då står det då på att de började kolla då 12.56 och sen 13.04 då så får man sin bot på 600 kronor. Så då antar vi väl att vederbörande då har sett att i sin liksom mackapär då att den här parkeringen kommer gå ut. Och är man då riktigt snabb här nu så kommer ju säkerligen kunna slänga på en p-bot där någonstans emellan i gråzonen. Så. Men visst, det går ju inte liksom att säga någonting om, för det var ju men du vet. Ja, och detta var ju då de ökända gamla Q-Park då, för Imo Park. Det var de som Malmö stad var så, nej ni kan inte vinna upphandlingen, så vi tar med alla gråzoner som finns i världen och liksom ogiltigt förklara den upphandlingen. Vi vill inte ha er springandes på gatorna för parkeringsvakter på så att säga kvartersmark, kommunens mark eller förlåt allmän platsmark. Det ska liksom finnas någon form av hjärta där. Någon form av liksom, du vet, så här typ, jag har haft en som gick fram till mig då efter att jag satt med benen och sa, du har nog missat att sätta igång parkeringen. Ja, mycket riktigt, så här Easy Park liksom krånglat. Och det är där de vill ha Malmö stad. Nej, det var inte men någon som står verkligen och väntar för bara, nu jävlar liksom. Så ja, det är ju strålande. Men då kan ju den löna sig, den lilla parkeringsskivan då.
Ja, det får man hoppas. Det enda jag är lite orolig för är ju, det händer ju att man fuskar så här att man bara får stå i 2 timmar och sen går man ut och flyttar på bilen 10 centimeter. Och det vet inte riktigt hur den ska funka för det. Men det lär vi väl märka.
Det lär ju du märka. Det är samma sak där liksom. Det är att man bara sätter ju fram ibland. Man ska ju dessutom sätta fram den. Man ska ju sätta den på hela eller halva. Du ska inte sätta den emellan. Och då är det ju så att du får ju sätta fram den då. Ja, spännande. Själv har jag sparat 25 000.
Oh my god.
Ja. Nästan, så man kan säga tjänat faktiskt. Nästan.
Oj, så. Då blev jag så nyfiken på vad det är du kan ha köpt. Är det en tv? Är det ljud?
Det är tv, ja precis.
Det är tv, okej.
För det är ju så att du får ju inte, alltså man får ju inte köpa, det är 2 saker du inte får köpa utanför Black Friday. Det är ju tv och mesh-nätverk.
Just det.
Det är sen gammalt.
Eller en Harman Kardon-högtalare.
Just det, ja. Den ska jag aldrig köpa, för det är liksom alltid någon form av rabatt, så här kommande rabatt på den. Nej, men jag har ju alltså, min förra tv jag köpte, och det är den som är till vardagsrummet nu, min Samsung-tv. Det var ju också en sån här, så här 50 000 kronors tv som sen Samsung satte ner på en kampanj och då köpte de för 42 liksom. Och sen är det ju meningen då att den ska leva resten av livet. Men det kommer inte Samsung-tv göra. Den ska in på reparationen nu. Men det är ju så att säga inte för att den var billig, utan för att den säkert liksom var lite för avancerad då. Så att det blir... har ett problem att lysa igenom sina full array grejs, sina eller local dimming zones, de här zonerna lyser igenom nu. Men det är en helt annan grej. Och sen har jag varit så här att jag har velat ha en unik tv som inte liksom har funnits. Jag har velat ha en Philips tv med HDMI 2.1, bara det har varit unikt. Det har liksom inte, de var ju sist ut. Om nästan alla lanserade år 2020, LG 2019, och dessutom stödjer man det egentligen. Alltså bandbredden finns även på 2018 och 2017 och sådär. Jag har precis recenserat LG C1 faktiskt på Teknikveckan, ligger ute i detta nu. Jag jämför med som en riktigt fint. Stabil Volvo-kombo. Kombi menar jag.
Ja.
Alltså, den är ju stabil. Fint, alltså det är ju så här, den bara finns liksom. Det är inte den vackraste på planeten liksom. Den är inte den har inte samma såna här vad ska man säga, känsla av att det här är en riktigt dyr tv som Sony. Problemet med Sony är ju att då stödjer ju inte då mycket av de här HDMI 2.1-funktionerna ännu. Och gör de det så gör de det bara på en HDMI-port. Snåla. Samsung har ju inga OLED-tv överhuvudtaget. Men de gör ju väldigt vackra tv på olika sätt och vis. Då. Både The Frame, men även då min 900-serien som liksom är rakbladstunn och sådär. Men så då har vi velat ha det då. Och sen, sen vill jag ha fyrsidig Ambilight. Där den är på, jag har liksom inte det, jag skulle aldrig kunna sätta upp en tv som hänger på väggen och så lyser den inte på alla fyra sidor.
Nej, det är helt orimligt, varför skulle det vara så?
Ja, nej, det är ju fruktansvärt. Och det har det varit så i många år, för att man har liksom inte, ja, för att världen sätter inte upp sin tv på väggen, utan det är någonting man gör här i Norden, mest för att våra väggar någonstans klarar av och ha en stor tv, 65 tums tv hängandes. Sen då lanserades ju en sån tv här nu för modellåret 2021, OLED 806 då. Så 65 tum OLED 806. Men, och då var jag glad. Men, sen så var det inte så härligt att man lyckades prångla ut en 77 tum också. För det fashionabla priset av 54 990 kronor. Och då tänkte PSE, undra vad som händer på Black Friday då. Ja, jo då vännen. Det var fullt rimliga 31 990 kronor.
Okej, ja. Ja, det var ju en stor rabatt.
Ja, en stor rabatt på stor tv. Men det är ju också den som kommer. För jag har också funderat med, för här, det kommer så här, ja, det är ju sjukt egentligen. Men jag har funderat på en projektor istället. Just för att fylla upp hela den väggen nere i källaren. Det här är liksom rummet som verkligen ska vara tv-källare. Så. Och annars är det fruktansvärt fult med oversized tvs i folks vardagsrum. Man kommer dit liksom, sen är det en massa gigantisk tv. Gärna som visar liksom SVT Play också på 720p.
Ja, men, jag håller med, jag tycker inte att det finns någonting som kallas för oversized tv.
Du håller inte med alltså.
Jag vill ha en hemmabio hemma. Jag vill ju kunna se på bio varje dag.
Jo, men ja, exakt, det är väl det. Fast du kan inte ha en hemmabio. Du kan liksom inte ha en hemmabio i. Du kommer inte undan med det i varenda typ av vardagsrum.
Okej, nej, kanske inte.
Alltså det är lite så vad syftet. Och syftet är att ha en hemmabio, så är det ju det du ska. Och det är just det som är syftet med källare. Och det är därför denna då faktiskt istället då ersätter projektorn. Som jag hade kunnat visa kanske lite större bild. Men så mycket stor vägg är det inte egentligen. Och en 4K-projektor, de är inte gratis heller då. Så att detta är ju då
hemmabio.
Ja. Ja, så att det ska bli så härligt att få upp den på väggen. Det ska bli intressant att se hur det blir med de här 77-tummen. För estetiskt är 65-tum faktiskt ganska snyggt på den väggen. Men det ska bli spännande då att se om 77 någonstans fyller upp den. Eller om det bara blir vulgärt. Alltså Ambilighten måste ju ha lite att spela på också.
Ja,
så vi får se. Jag kan ju inte, alltså, problemet är också att om jag retar mig på, eller om det inte känns bra liksom, i någon form av inre harmoni, så åker ju den tillbaka. Och det är rätt mycket jobb för 77-tums-tv. Så där ja. Har vi det. Du, vad händer med din parkerings P-skiva, elektroniska P-skiva, om batteriet tar slut sen då?
Då får man byta ut den. Den ska tydligen göra något. Man kan göra det själv, ja. Ja, precis. Okay. Det är något sånt här litet knappat i, tror jag.
För det är ju någonting som du har vurmat mycket för i många av våra diskussioner. Just det här, reparera själv, förlänga livet och så vidare. Och fram tills för några veckor sedan så var ju Apple allt annat än ett föregångsbolag.
De har ju varit så aktiva i detta. De har designat produkter som har varit svåra, om inte ofta omöjliga att reparera. Och de har haft aktiv lobbyism. De har beskrivit att det finns risk för att batterier exploderar och att detta är farligt och att det är i konsumentens intresse att inte reparera sina produkter. Sådana saker. Så de har ju verkligen varit på den sidan. Men nu blir det ju ändring på det, förhoppningsvis.
Ja, vad fick vi se egentligen här i... Det var ju i onsdags, om jag inte minns helt fel, som nyheten gick ut. Och vi vet ju först och främst att det är enbart för den amerikanska marknaden till en början med. Men så är det ju ofta. Man säger då att man hoppas att man kommer kunna nå ut till fler marknader redan samma år. Men det är alltså, det känns liksom så verklighetsfrånvänt att vi helt enkelt ska sitta, att vem som helst ska sitta i sitt köksbord och försöka reparera sina iPhones. Jag menar, det känns ju som att Apple har varit så rädd för att skapa missnöje liksom den här kundresan. Och nu så ska liksom vilken person med erforderlig kunskap göra det själv. Men det vet vi ju alla när det kommer till folk som är lite förhändiga för sitt eget bästa, så att säga, att erforderlig kunskap är en egen värderingsfråga. Hur går det till om man vill reparera sin iPhone i hemmet?
Ja, vi vet inte riktigt. Apple säger ju att man ska tillhandahålla manualer, alltså instruktioner för hur man reparerar olika komponenter och dessutom verktyg. Och där vet jag att Apple har ju väldigt intrikata verktyg som man har både för sig själva men även för tredjepartsreparatörer. De verktygen kan ju vara ganska avancerade och ganska dyra. Så rimligtvis så har man en bättre, billigare, mer kostnadseffektiv lösning för hemmasnickeriet. Men som sagt, man ska ha både komponenter och verktyg då som man ska kunna distribuera till konsumenter för att byta ut själva med hjälp av instruktioner. Det är väl grunden i det hela.
Och det är ju inga billiga grejer. De här ofta när du kan laga, alltså det är så här, numera så får man ju, jag lämnar in sonens iPhone här nu, då får man ju alltid valet att billig skärm, LCD, eller så kallad originalskärm då, som ju är betydligt dyrare, som ligger ovanför självrisken. Men jag funderar lite på förväntningarna man har som konsument för det.
Ja, poängen här kommer ju till störst del vara att erbjuda reparationer för personer som har svårt att genomföra reparationer hos en återförsäljare eller hos Apple. För att jag tror att det är väldigt få som förväntar sig att detta kommer vara ett kostnadseffektivt alternativ just på grund av behovet av verktyg till exempel. Som gör att det kommer inte nödvändigtvis bli billigare, men det kommer finnas en möjlighet för de som har svårt att ta sig till en reparatör kanske på grund av geografisk position eller liknande. Det skulle även kunna vara företag eller organisationer som är på platser där det inte är praktiskt genomförbart eller där man inte vill lämna över telefonen till en tredje part utan vill kunna genomföra det själv. Nu finns det verktyg och det finns instruktioner för att göra det på ett säkert och bra sätt som Apple faktiskt rekommenderar.
Det kommer nog, jag inser det också nu, att det kommer ju verkligen vara in-house IT som kommer få lära sig laga skärmar. Det är ju en sak som är säker.
Precis. Och det kan ju bli jättebra faktiskt. Att, främst så en sån där sak som jag tycker är ganska viktig är ju att reparationer ska gå snabbt. För att i dagsläget så är det väldigt jobbigt att bli av med sin telefon. Mm. Och om man då är på en plats rent geografiskt till exempel. Där det betyder att om du ska lämna bort din telefon till en reparatör så kanske du måste göra det flera dagar. För att du kanske tvingas skicka den över post till exempel. Då är ju att reparera sina produkter hemma kan ju vara ett bra alternativ. Även om det inte är kostnadseffektivt.
Just precis. Och det som går att ändra är ju skärm. Det är ju också lite så här. Man börjar med skärmen, batteri och kameran. Skärm och kameran är ju sådana här. Då har ju något gått fel. Då har ju något gått sönder.
Ja,
liksom.
Yeah,
antagligen via tappning då. Men batteriet är ju riktigt nice att enkelt kunna byta.
Ja, och det ska man ju säga att jag brukar kritisera Apple ganska hårt för att de designar sina produkter på ett ganska dåligt sätt som gör att de ofta är väldigt svåra att reparera. Men just bildskärm är de exceptionellt bra på. Det är väldigt enkelt att reparera en bildskärm på en iPhone. Och batterierna är också ganska enkla faktiskt att byta ut. Sen finns det andra komponenter som är helt hål i huvudet på hur svårt det är att byta dem. Men det är ju faktiskt de viktigaste komponenterna. Skärmarna är lätta, de går sönder och batterierna kommer ju att sluta fungera eller få dålig kapacitet efter en stund. Så enkelt är det ju, det är en förbrukningsvara.
Man börjar ju där och sen så har vi ju M1-mackarna som kommer också. Oj, nu har jag är det autokorrektat här? Jag sitter och läser min egen artikel. Men även M1-mackar kommer få delar, manualer och processorer får laga hemma. Just processorn kommer vi... Ja, det var tokigt. Processor skulle det vara. Processorerna kommer man då inte kunna laga. Och det är ju också det som är kanske där kritiken kommer att komma nu och även har kommit. Nämligen det att Apple har ju inte inte slagit ner sådär jättehårt på, alltså, eller inte alls på tredjepartsreparatörer utanför Apple-certifieringen som har bytt skärmar, batterier och kanske några delar till. Det har liksom aldrig varit ett stort problem. Det man har gått till domstol i bland annat Norge och det som han Ross, vad heter han i efternamn nu? Ross, Apple, Right to Repair.
Rossman.
Rossman,
ja. Efternamn.
Ja. Just det. Som är Louis Rossman som har gjort en han har gjort sig känd på att vara väldigt kritisk mot Apple. Han har bättre videos än hans rubriker, kan jag säga. Han har riktigt sådana clickbait YouTube-titlar. Liksom. Men sen är han väldigt resonabel och bra när man tittar på hans videos. Men det är ju det här med komponentreparationer. Det vill säga att om du har en iPhone som är död eller du till och med vet varför för du har tappat den i sjön eller någonting, så har liksom kanske någon komponent oxiderat. Och då har det verkligen varit, och hur du inte har backup och sånt, så har ju bara liksom Apple sagt tough luck, det är liksom, ja, du får en ny här för ett utbytanspris då. Och sen har ju Apple monterat ner den där telefonen i beståndsdel och använt det som man kan göra. Men då är det ju så att det är ju möjligt att öppna upp de här grejerna, byta ut en enskild litet chip eller någon form av liten komponent då. Och det vet jag bland annat att det finns ett företag i Göteborg som komponentreparerar. Framförallt iPads, för att det var nämligen ett krav i upphandling till Göteborgs stad att de skulle gå och reparera. Och då löste man helt enkelt så att man kunde reparera dem. Ja. Och det är då reparation på komponentnivå. Och det är ju inte alls Apple. För det Apple har gjort där är ju att, för då finns det ju liksom så här, då finns det manualer och dokument som är, du vet, du kan följa. Okej, men om den här liksom inte ger signal där, då är det här chipet. Okej, och då får vi beställa det chipet. Och det kan ju vara liksom så här stock. Ja, nu är ju allt svårt att få tag på. Men generellt sett så har det liksom inte varit så här. Ja, men det har varit det där General Electric, bla bla bla, någon siffra. Och så har det liksom varit något chip som alla använder då. Men sen har det också varit några sådana här proprietära Apple-egna komponenter. Som ju har varit möjligt att få tag på. Men där har Apple varit jättebra, om man får använda det ordet, på att höja folks löner i Kina. Så att de, liksom, alltså de som ansvarar för de här, det kan vara fabriksägare, det kan också vara fabriksarbetare som helt enkelt liksom har behövt sälja de här för att ha ett bra liv. Och då har liksom Apple, ja, det är också ett sätt att få högre lön liksom. Men då har liksom Apple kompenserat ekonomiskt och sådär, och kanske både ömsom hotat och ömsom morot. Men här finns ju otroligt mycket att... Och det här jag har varit mest kritisk mot Apple, för jag har liksom aldrig tänkt att ja, men laga hemma så på det sättet. Och liksom utöka antal service, officiella eller certifierade serviceverkstäder och sånt där. Liksom. Och laga hemma är ju nice. Men det är så många datorer, så många iPhones, så många iPads som skrotas just för att man vägrar tillåta komponentreparationer. Då undrar jag ju, tror du att vi kommer komma dit?
Nej, det är jag inte så säker på. Det kan nog dröja ganska länge. Just den här förändringen som Apple gör nu verkar ju inte vara på grund av att Apple tycker att det är jätteviktigt. Det har ju funnits ett tryck från aktieägare om att genomföra såna här typer av förändringar utöver ett allt hårdare lagstiftningstryck på Apple och andra stora aktörer som gör att de har ett starkt intresse av att göra en sån här förändring. Men jag tror inte de har rätt.
Och det är väl på flera kontinenter, både i USA framförallt och i Europa.
Så är det. Jag tvivlar lite på att Apples intresse fortfarande är särskilt genuint. Så att jag tror att till stor del kommer de göra det minsta möjliga. Och att dels att till exempel publicera kretsdokument där man berättar exakt hur kretsarna fungerar, som är extremt viktigt för att kunna genomföra komponenter. Reparationer på ett effektivt sätt, men även att sälja så små komponenter kommer kräva väldigt mycket mer av Apple, och jag är inte helt säker på att de i nuläget är intresserade av det. Det kan möjligtvis förändras, som sagt, på grund av lagstiftning eller andra krafter, men Apple tror jag inte har ett jättestarkt intresse av det i nuläget, utan de nöjer sig troligen med det här. Och det är så mycket oklara frågor i det här, som sagt, prissättningen till exempel. Alltså, har man helt orimliga priser så kan ju detta programmet gå från att vara väldigt lovande till att vara inte alls bra. Och det vet vi inte än, helt enkelt.
Det verkar ju fungera så som verkstäderna, alltså tredjepartsverkstäderna som har ha avtal. Antingen genom att vara service provider eller det här nya programmet där. Du behöver liksom inte ha gå igenom så hård certifiering. För det är inte det, det gamet de har jobbat de här 20 åren. Liksom, att det är ju wow, vad det är hårda krav på att liksom vara Apple-verkstad. Med all rätt förstås. Och du får marginaler på reparationer baserat på vilken grad du är. Den graden är baserad på väldigt vettiga saker. Alltså det är kundnöjdhet på riktigt och så. Alltså man har verkligen, verkligen bra processer där Apple. För att det är inte så liksom att en dålig verkstad kan ha bra status. Och en bra verkstad som är snabb och snabbfotar. Och verkligen få saker gjort och kunderna är nöjda. Att de på något sätt skulle få dålig. Utan det är verkligen helt upp till den egna prestationen. Och det är inte orimlig prestation. Har du en verkstad med personal som någonstans jobbar för att göra det här så snabbt och kvalitativt som möjligt. För det vet man ju att det kan ju ibland vara problem med att det är lite för snabbt men inte kvalitativt och sådär. Så det går att få ihop ekonomin så. Så det är riktigt bra. Då är det ju så att du gör en felsökning då baserat på vissa fakta vi har om telefonen. Till exempel att skärmen är spräckt. Den är ganska tydligare än fakta. Och sen så beställer man delar. Och då ligger man liksom ute med, eller till och med betala för dem fullpris för de delarna. Sen när man skickar tillbaka de gamla delarna, då krediteras då det här mellanskillnaden. Så att det finns liksom så att säga ett värde i att skicka tillbaka de gamla delarna. Det är då du får hem det. Och det är så verkar det vara här också då. Att du går in på den här nya Apple-service-portalen för privatpersoner eller slutkunder. Det kan ju vara företag också. Felsöker och sen får du då reda på att okay, du behöver den här delen. Okej, okay, då skickar de den. Ditt kreditkort får liksom stå för säkerheten där. Du byter ut delen. Du packar i och skickar tillbaka den gamla delen. Så man sparar inte på miljön här. Det gör man inte. För att det kommer bli ännu mer. Istället för bara skicka tillbaka telefoner kors och tvärs så att säga så blir det blir ändå frakt på de här grejerna. Man slänger inte den gamla delen då. Och när den kommer tillbaka till Apple då så får man liksom det betalade faktiska priset. Så vi får se hur det går helt enkelt.
Ja, och det är ju alltså Apple har ju ganska mycket att jobba på här som sagt. För det, precis som du sa i början så gjorde man en 180 graders vändning och sen 360 graders vändning för säkerhets skull. Och det är ju alltså ja, man behöver ju göra ganska omfattande förändringar för att komma ens i närheten av att vara ett företag som faktiskt bryr sig om de här frågorna. Och det är ju, mycket handlar precis som du säger om att komponentbaserad reparationer skulle spara väldigt, väldigt, väldigt mycket på resurser och miljön. Men man måste även fokusera mer på att förändra sin produktdesign. Och där har vi börjat se små förändringar, dels i iPhone, de har faktiskt blivit bättre med åren med just de här viktigaste sakerna som skärmen och batteriet. Sen har vi ju sett senaste MacBook Pro också ha bättre batteriutbyte. Men det har ju mest varit för att de har varit katastrofala.
Herregud. Det har man fått. Alla som har fått nya tangentbord på de gamla MacBook Pro-na. Yeah. Vilket är typ alla och flera gånger. Yeah. För att det var ju ihopbyggt med batteriet. Alltså det är så.
Den designen är så alltså. Katastrofalt usel. Ja. Och iPhone nu som har en totalt idiot design. Där glasbaksidan inte går att byta ut av Apple. Eller de gör inte det helt enkelt. Så att en reparation av en senaste iPhone kan kosta 6 500 om du har spräckt glaset på baksidan. Medan konkurrenterna kostar 500 spänn. Och en sån typ av design är ju så hål i huvudet att man tycker att det är rimligt. Men någonstans så prioriterar man ju inte reparation i det företaget när man designar produkter. Men hur väl reparerbara de här verkar bli en slump av andra prioriteringar.
Men det kommer ju vara, du vet, man började ju där, man började prata om att den var fri från diverse kemikalier och så var det så här gröna bockar och så, det var för några år sedan. Alltså nästa steg är ju, de är ju sådana, de är ju väldigt snabba på att anpassa sig. Och det är ju de som får mest kritik, men det är också de som är ganska snabba på att anpassa sig. Och sen så tänker man inte så mycket på konkurrenterna, hur de har det. Och så jag är ganska säker på att man kommer framöver när man står här och presenterar. Ja men titta, den här kommer man reparera så här mycket och den kommer liksom vara jättehög på reparationsindex. Så. Ja. Men då kommer ju nästa fråga, ja Fairphone i all ära liksom, men... reparerar man överhuvudtaget Android-telefoner eller köper nya, tänker jag.
Verkligen. Alltså, problemet med Android-telefoner är att de inte uppdateras helt enkelt. Så efter ganska få år så är de inte säkra längre. Så att där är ju hållbarheten dålig. Det är det som är det största problemet på Android-sidan. Det har ju börjat bli förändring på det. Samsung erbjuder nu 4 års uppdateringar från alla modeller från 2019 och framåt. Google erbjuder 5 år och Xiaomi har börjat också med uppdateringar i 4 år. Och de här tillverkarna är inte nödvändigtvis absolut bäst på just reparationer. Men Samsung har ju bra service skulle jag säga och bra tillgänglighet på sina komponenter. Det är ganska tydligt i hela Europa faktiskt. Sen har vi Xiaomi som faktiskt är förvånansvärt bra på att designa produkter som är lätta att reparera. Deras service och deras tillgänglighet för komponenter är inte alls lika bra. Men ja, det tycker jag definitivt. Att åtminstone produkter från vissa varumärken som faktiskt uppdaterar sina telefoner så är det definitivt relevant att åtminstone byta bildskärm och kamera. Eller förlåt, bildskärm och batteri för att det slits ut efter tiden. Och i Sverige så är det ju så. Samsung är ju med marginal absolut störst på Android-sidan. Så därför svenska konsumenter är det helt klart relevant att reparera Android-telefoner också.
Men just det här, att, för jag upptäckte det själv när jag... Ja, man har ju lyckats krossa en och annan recensionstelefon kan jag säga. Så har man ju varit lite så här, ja man ska laga dem och så. Så har man ju kollat lite och du vet, det finns inte ens en process att börja lagning i vissa. Just kinesiska då. Eller fanns inte.
Precis,
då.
Ja.
Jag gör inte så mycket telefon. Och det är liksom öppna upp, de är verkligen inte lätt. Det är så mycket lim också, de här rundade skärmarna och sånt.
Men, det faktiskt var en överraskning när vi lanserade en utmärkelse för den mest hållbara telefonen. Som alltså är miljömässigt hållbar i svenska smartphone-guiden. Då var Fairphone 4 fick den utmärkelsen. Och den enda andra telefonen som nådde upp till våra krav var Xiaomi 11T Pro. Som ser ut som en ganska modern, vanlig telefon. Men som är väldigt högt rankad när det gäller just reparerbarhet och sådana saker. Så att man kan ju göra telefoner som ser moderna ut utan att de behöver vara helt omöjliga att öppna upp.
Ja, fast Xiaomi ser modern ut.
De ser väldigt anonyma ut, men ja, visst, ja. Jag tycker de ser moderna ut.
Nej, visst det gör de. Alltså, det är klart, det är ju inte en Nokia 5110 med löstoppad batteri. Du vet varför batterierna såg ut som de gjorde på de telefonerna, va?
Vadå menar du?
Nokia 5110 och dem. Och att de var löstagbara och sånt. Det var ju för att de batterierna... Jo men de batterierna gick ju inte att forma. De var ju så. Vad är det? Nickel-kadmium-batteri eller vad heter det? Det var ju därför...
Ja,
det
fast 3310 hade väl litium, hade den inte det?
Det hade den kanske, men den var ju... Jo, det var väl det. Det var därför den kunde bli så platt. Snyggt och så. Och det var väl den... Det var ju inte i själva en del av telefonen. Men 5110 och 6110 var ju liksom... Halva telefonen var ju det här
batteri-grejen
liksom.
Yeah.
Jag är positiv i framtiden. Jag tror att vi är ju på väg. Alltså konsumentmakten har ju tagit oss till där vi helt enkelt förväntar oss att saker och ting ska gå laga igen. Inte det här att är det bäst att slänga för att gå in och inte laga. Liksom.
Ja, och jag tror det är en så...
Allt mer.
Det tror jag också. Konsumenter vill ha produkter som funkar och de blir på riktigt frustrerade när de efter några år inser att det är så dyrt att reparera att de måste köpa en ny. Det är inte längre en sån här sak med telefoner att man gillar att köpa en ny telefon. Så är det inte med många konsumenter. Man vill inte köpa en ny telefon. Man gillar sin telefon, man vill ha den. Man vill inte lägga 10 000 kronor igen på en ny telefon bara för att någon liten skärm eller batteri har slutat fungera.
Nej, det är ju... Alltså jag har ju någon, på något håll en iPhone 13 Pro beställd. Men jag är så här, jag kollar inte ens när den dyker upp liksom. Utan...
Nej.
Så jag kör min 12a. Så det är bankID, det funkar där också.
Ja, exakt. Ja, nej, för det är verkligen, för de absolut flesta så är inte smartphones någonting som är spännande. Det är ett verktyg som man har i vardagen. Man har inte lust att skaffa nya saker bara för att, och man har inte lust att betala mycket pengar för att det är någon skitdetalj som inte funkar.
Just så.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nästa fråga i sammanhanget är ju batterierna. Och då vet vi då att de kan mer eller mindre lätta byta på telefoner. Men jag är så fruktansvärt trött på att byta batterier. Köpa nya batterier generellt sett i alla sammanhang. Ja, men du vet så här, fjärrkontrollen. Ja, har vi några sådana AAA-batterier nu då? Eller var det? Nej, vi hade bara A-batterier. Okej, okay, och sen yeah. Så har vi... Ja, vad har vi? Alltså det är batterier överallt, känns det som. Men i möss och i tangentbord och hela faderuttan. Och Xbox-kontrollen, sonens lampet, cykel. Och det som jag gjorde... Jag satte ner foten och kontaktade GP och sa skicka laddare och batterier så det täcker hela huset. Och det är så skönt att ha två stycken batteriladdare. Det ligger fyra AAA-batterier. Det ligger åtta AAA-batterier och åtta AA-batterier på laddning hela tiden. Och sen när någonting tar slut så går man bara och hämtar dem. Och du vet, det här är en känsla som är större än det banala i att bara liksom prata om det. Ja, det är batteriladdare där, det har vem som helst. Ja, men, fan, jag hade liksom så här batteriladdare, Apples batteriladdare. Det var ju så här, det tog ju inte ett endaste batteri. Och det kändes som att det bara lyste fel hela tiden. Liksom, snacka om misslyckas med batterier. Ikeas batterier, i ena året så är de fantastiska. Nästa år så har de bytt tillverkare igen och då är de helt värdelösa. Liksom.
Har Apple haft en batteriladdare?
Jo, alltså det ligger lite kors och tvärs. Men det har liksom aldrig riktigt vet att man aldrig gjort det så här. Okej, nu är det en dedikerad plats i hemmet. Hela familjen vet att det är där. Stör man inte när någonting tar slut. Gå bara byt batteri och se till att stoppa in den andra. Och sen just de här laddarna är rätt smidiga också. För då är i den här laddvaggan så är det modulerbart. Så i den här laddvaggan är det två stycken moduler. Varav, och så är det fyra batterier i respektive. De är inklickade i den här laddvaggan via micro-USB tyvärr. Jag har spatt på dem. USB-C finns en anledning varför Gud uppfann. Men du tar bara med en av de här om du ska ut och resa eller någonting. Och sen så kan du då, om du har någonting som behöver laddas på vägen då. Till exempel mina röda trådlösa sändare för micken och sånt. De har man ju verkligen bytt batteri. Och där byter man också batteri lite för tidigt. För att där vill man ju inte att batterierna ska ta slut bit i sändning. Nej. Och då har man liksom bytt batteri som inte varit slut. Och här har du den med dig och liksom kan byta då. Så då sparar man ju otroligt mycket batteri på. Och det är liksom en ganska enkel grej. Se till, det är inte handlat bara om att köpa laddare några batterier. Utan det handlar liksom om att ha det liksom dedikerat i hemmet. Att verkligen använda det och så för familjen. Men sen uppstod ju den här situationen att mycket vill ha mer. Och då var det så att de här förbaskade knappcellsbatterierna då. De är inte uppladdningsbara. Och,
inte. Nej. Vilket och är jag roligt har... eftersom det ofta är litiumbatterier.
Ja, exakt liksom. Ja, va? Och så okej. Och så har jag allt mer liksom irriterat mig på mitt så kallade smarta hem där det känns som att man får byta batteri i någon kontroll eller rörelsesensor någonstans hela tiden och så blir inte det gjort och så slutar det fungera och så familjen börjar använda lampknapparna de vanliga istället eller bara gör det ibland eller bara man har svärmor eller svärfar eller föräldrar på besök eller städaren är hemma och så helt plötsligt så har de liksom använt de vanliga lampknapparna och då är det ju ingen ström till Philips Hue och IKEA trådfri lamporna.
Menar du här, Peter, att min skepsis gentemot sådana här IoT-produkter har äntligen nått fram till dig?
Ja, men alltså, jag har ju alltid hållit med i mycket. Just det här liksom att jag vill inte liksom sitta. Du har ju varit mycket när jag ska ta upp telefonen och så ska man göra det. Ja, nej, jag håller med. Det har jag alltid hållit med om. Mm. Sen har det varit lite så här att jag har väl alltid sett att det är jobbigt med de här extra grejerna liksom. Och dessutom så är det ju, jag vill ha rätt snygga lampknappar. Så jag vill inte ha liksom random plastiga lampknappar som inte dessutom används. Och sen är det liksom en, någon IKEA trådfri kontroll ovanför. Och så ska det vara en hel instruktionslista. Alltså, yeah, visst, yeah. Allt du har liksom tyckt var jobbigt som att ta hem. Och så jag bara satt så här. Och så bara kände jag. Hugh, ni har löst det. Ni har släppt en inbyggnadspuck som man kan sätta bakom. Och äntligen då kan man liksom byta ut alla sina gamla 70-tal. Eller ja, det är väl 80-tals lampknappar som är i det här huset efter den renoveringen. När de drog om elen till nya snygga. Som här med så här glasram som jag älskar liksom. Det ser lite lyxigt ut hemma så. Mm. Och så behöver man aldrig byta batterier igen. Hehehe, fick jag, för att de var ju batteridrivna. Alltså det var en inbyggnadspuck som du kopplar till strömmen som är batteridrivna.
Varför då?
Jo, för att det gör att i vissa länder så har de möjlighet att installera dem själv.
Aha.
Alltså, det finns ju lite så här, och här i Sverige finns massa teorier om man ska dra fram ett dollar och allt vad tusan det är liksom, men jag har aldrig fattat det. Det är en armé av elektriker som har försökt förklara detta för mig, vad det där är för någonting. Men det är så här, du får inte stoppa in en inbyggnadspuck själv om du inte har om du inte är certifierad elektriker. Du kan ha hur många teorier som helst, du kan läsa hur mycket som helst, citera från den här klausulen att du får ersätta en liknande, alltså om ditt exempel strömuttag har gått sönder, så får du ersätta med exakt likadant. Men alltså att ändras och byta om de här strömkontakterna inne och koppla om till en inbyggnadspunkt, det får du inte. Och har du erforderlig erfarenhet, eller vad säger erforderlig kunskap som det faktiskt heter, då vet du också det, att du inte får det. Det är också ironiskt.
Just det. Yeah.
Alltså du vet så. Så ja. Ja, okej. Okay. Så jag har varit lite så här, men jag får ju börja investera här. Det är ganska dyrt. Alltså, jag får hitta andra lösningar. Det finns ju lite Zigbee-puckar från flera olika tillverkare. Och du vet, så kommer Matter snart och Thread. Mm. Och jag bara, åh. En vän, så fick jag ett mejl en gång. En vacker dag. Det var säkert en tisdag. När jag satt och drack mitt kaffe. Så bara, hej! Schneider här. Vi är intresserade av att göra ett kommersiellt samarbete med dig om Wiser. Deras sånt system. Och jag bara, ja! Kom hit! Vad är ni? Nu har det gått 5 minuter. Så de har också varit här och bytt ut alla mina lampknappar till uppkopplade varianter. Som alltså är ström. Som går på ström, inte batterier. Uh-huh. Och nu så kan jag tända och släcka lamporna via de helt vanliga knapparna, och vi har bytt ut dem till de här snygga då. Det kommer video på allt detta som är väldigt mycket längre med mer matnyttigt än vad det jag kommer göra nu. Jag kommer säkert prata mycket mer om det. Så jag har liksom rivit ner alla trådfri, alla Hue-kontroller, allting, bytt ut lamporna till helt vanliga och är ju uppkopplade. För du kan liksom inte ha Hue-lampor, du kan inte kombinera dimning av, alltså att du minskar ampere, man minskar tror jag. Men i alla fall att de får min. Och sen även att de är då uppkopplade själva och kan dimma sig själva, utan det är ju, går inte att kombinera. Så jag har bytt ut alla dem och nu så kan jag bara gå och trycka så här enkelt, trycka knapp på väggen som förr, och framförallt så kan resten av familjen göra det, och svärmor och föräldrar och städare och allting, och sen kan jag bara i nästa stund ligga i soffan och bara mobilen, klick, och så tänds det upp igen. Och det är ju så det ska vara.
Ja, tack. Ja, det är ju verkligen så det ska vara.
Ja,
för att det ska vara... Ingen ska vara förvirrad någonsin.
Nej.
Så enkelt ska det vara.
Exakt. Och helt plötsligt nu så är det också värt att göra de här flödena. För innan var det ju inte det. Typ så här, ett scenario. För det kommer ändå sluta fungera för någon trycker av strömmen. Och nu och bara här liksom, och dessutom är ju även lampor som tidigare var helt omöjliga att koppla upp. Till exempel i toaletten och badrummet. Är ju också då ha möjlighet att göra detta såna här, antingen för det är liksom specialbyggda armaturer eller de är så här små lampor, ni vet, inte de här GU10, E14 eller E27. Så life goal, ligga i badkaret, lyssna på bra musik och bara lite för ljus. Ta upp mobilen. Drar vi ner den.
Det låter faktiskt väldigt, väldigt trevligt.
Det gör det. Och dessutom så samma lampor då när vi går upp på natten, min familj och jag. Så när du då kommer in i badrummet så är det tänt redan. Och det är liksom tänt så här 10%. Och hallen mellan sovrummen och alltså Leons sovrum och vårat, den är också upptänd lite. Och sen lagom till man har liksom gjort sin, kastat vatten där på natten och gått tillbaka och lagt sig, så släcker det sig igen. Och sen så går det ju också att liksom ha en sån här, det finns lösa knappar också, då räcker de batterierna i 5 år, det är väl okej. Och det är inte de liksom som ska vara huvudknappar. Och då kan du sätta en sån knapp vid sängbordet som bara såhär, okej, nu släcker jag hela huset i händelse av att vi har glömt släcka någonstans i källaren till exempel.
Just det. Ja.
Och sen så är ju sen är ju nästa grej då, så är ju uttagen är uppkopplade, vissa av dem, den till tvn. Och det som jag gör då är att nu mäter jag hur mycket den där faktiskt tar i standby och titta. Mm. Och har ju in, och det är så här, ja, det är ju en till två kilowattimmar per dag. Okej, okay? Så nästa vecka så ska jag schemalägga då.
Drar din tv 1-2 kilowattimmar per dag i standby-läge?
Totalt. Alltså att totala mängden per dag i, om man tittar på den och i standby.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Ja, vi kan gå in och kolla här exakt så, Wiser. Och så har vi, ska vi se här, vardagsrum. Så, och sen så tvåvägsuttaget här då. Den tar 35,92 watt i standby. Och då är det även annat som ligger på standby där. Alltså det vill säga det är soundbaren, det kan vara Xboxen, kan vara lite sådana saker. Mm. Kollar jag på konsumtion och så bara okej. Okay, igår, woho! Herregud, 3 kilowattimmar. Den 17 var det 2. Nej, det här får man ju ha ett samtal med någon. Och sen och förbrukning då, sen kopplar in den då tisdagen den 9 november är totalt månader 21,3 kilowattimmar. Och då är ju nästa fråga, okej, om jag då nu ska prova att börja schemalägga avstängning då, att strömmen bara bryts på dagtid när ingen är hemma, på natten, så ska det bli intressant att se hur mycket jag får ner den. Vi ska väl avsluta med att kolla här på sonens PC också. För den kan jag säga, den går inte in i standby den. Så, Leon här. Och sen så smart plug då använder vi. Då ligger den på 9 watt i standby. Och ja, alltså den är inte så, den är faktiskt inte så förvånansvärt låg där. Det ligger också på, ja okej, 14 november. Det var säkert en helg. 5,26 kilowattimmar. Och alla av de här grejerna, liksom man börjar fundera på det här. Och liksom att lampor släcks som inte på i onödan och så vidare. Där har du ju den här fördyrningen av ström som alla är så arga på.
Jävla dem.
Allas fel. Yeah. Liksom. Ja, men det har man ju det i det här. Nu har det ju verkligen inte varit gratis att först installera Hue och trådfri lampor i hela huset och sen installera de här puckarna liksom i hela huset.
Konstigt.
Ja, exakt. Ja. Men utan någonstans är ju tipset då naturligtvis att, särskilt det är ju elektriker som ska göra det, tur hela dagen. Då är ju naturligtvis tipset att fundera redan från början när man bygger nytt eller renoverar. Liksom, vad är det egentligen jag vill ha? För det här är ju liksom slutmålet med i den frågan. Att bara ha ett system som bara fungerar som det alltid har gjort. Tänd, släck precis som du vill. Men du kan också när du ligger där i sängen eller i soffan bara, är det lite för starkt just nu? Lite för starkt. Ja, men då tar jag bara upp mobilen och minska ljusstyrkan då. Eller också då det här liksom att fönsterlampor på timers som går, eller på faktiskt på soluppgång och solnedgång som går igång just för att det ska vara lite mysigt när det är lite mörkt ute. Men är man inte i vardagsrummet behöver det inte vara tänt i taket och sådana saker. Så att jag är så otroligt nöjd i detta då. Och YouTube-filmen kommer ju vara så att säga sponsrad och det är ingen recension eller någonting så. Men just den här podden där jag är helt fri att säga vad jag tycker och tänker. Och verkligen då den här grundidén att det är klart att det är liksom elsystemet i sig som ska vara uppkopplat. Det är ju inte enskilda lampor. Det är ju hål i huvudet egentligen. Så.
Det är det. Jag får jag göra en liten anti-PSA?
Vad är en PSA? Det låter som,
public service announcement. Nej, det är inte en könssjukdom, om det var det du tänkte.
Ja, jag tänkte det.
Nej, jag fick en sån här något utskick från kommunen som handlade om VA eller vad det nu var. Och så snackade de om el också. Och där stod det om att glöm inte att dra ut din mobilladdare, för den drar ström när den inte används. Och det här har jag gjort. Jag har faktiskt gjort ett sånt test där jag har kopplat in 30 stycken mobilladdare i ett eluttag och sen mätt hur mycket det drar. Och det drar i princip absolut ingenting. Det är något i stil med 0,05 watt eller något sånt där. Så jag bara tänkte bara säga så här att om ni läser i någon kommunbroschyr någonstans att du behöver tänka på att dra ut din mobilladdare när du har laddat färdigt. Snälla, lägg inte din tid på det. Lägg din tid på något mer produktivt, för att det är verkligen meningslöst. Då är det bättre att koppla ur datorn kanske, eller tvn.
Ja, exakt. Du vet vad man läser. Ja, men du köper en sån här brytare då, så att du bryter strömmen istället. Kanske lite smidigare. Så, ja, kommer jag få tillbaka de pengarna. Nej, du kommer inte få tillbaka de 140 spännen ever. Liksom.
Den här indikatorlampan på knappen drar nog mer än.
Ja, visst. De drar ju också. Så. Nej, men det är mycket sånt. Det är lite som det här med mina termostater är ju uppkopplade också. Men det är ju alls. Det finns ju ingen mening med det överhuvudtaget. Men däremot är det nice att ha termostat som motionerar den här pinnen. Och dessutom är det ganska snygga och enkla att göra med, alltså vrida och sådär om man skulle behöva det. Inte så här, man kommer 5 år senare och bara, nu sitter den fast liksom, det är för mycket järn i vattnet och sånt. Alltså det finns en viss här. Men själva uppkopplingen, det här med att man skulle liksom stänga av och sätta på elementen automatiskt och sånt. Det är hål i huvudet. Du jobbar inte så liksom med vattenburen värme som nästan har i Sverige liksom. Det är ju väldigt trögflytande så liksom. Det hinner ju inte ske någon ändring, men det är ju jättekorkat så. Ibland är man, jag var med i en podd och det, tanken var att det skulle bli ja, men någonstans var förväntningen att det skulle finnas massor som smarta grejer att göra. Att förhoppningen var liksom att liksom gör ditt hem smart, du kommer spara jättemycket el och på miljö och så vidare. Men alltså, det är ju så att redan liksom när fjärrvärme, som i mitt fall, uppfanns då, så var ju tanken att spara på miljön och elen. Så bränn sopor, skicka ut varmvatten som i sin tur värmer upp vårt eget vatten då. Det vet ni va? Ni duschar inte i fjärrvärme va? Fjärrvärmevatten helt grönt kan jag slöja efter en läcka, märkte jag. Mm-hmm. Utan mycket av sånt där liksom mycket av det där förstod man redan från början. Liksom som laddare. Det var helt orimligt om de stod och tog massvis med ström. Så. Men datorer, tvs, när de, alltså, sen är det så här, vad är standby på tvn? Samsung till exempel är så här, vi har vår snygga skärmsläckare här och vi liksom, det, tvn går in i någon, det kollade jag, just det, tvn skulle gå in i någon strömspararläge, men den samtidigt skulle visa en snygg bakgrundsbild.
Just det,
Så bara kolla, okej, hallå Wiser, nu har jag bytt här till den här funktionen. Varför händer ingenting? Bara, så jävlas skitsnack. Nej, tvn ska vara avstängd, inte används. Den backar man ju på den. Den blir ju, herregud, man behöver inte ens ha värme på hemma liksom när den är igång.
Nej,
den drar,
verkligen.
Den drar, kan jag säga. Yeah. Bara för att avsluta också där med energi och tv. Det är inte så att tv har blivit, och mycket annat liksom, har blivit energikiva helt plötsligt. Att man gått från så här A, trippel, plus till G liksom. Utan att man har gjort om den här skalan nu. För att helt plötsligt var ju alla jätteströmsnåla. Och då fick man göra om den här skalan helt plötsligt, så att man liksom zoomar in på den skalan.
Jag är så nyfiken på hur det kommer förändras just på grund av HDR och fokuset på ljusstyrka i tv-apparaten nu. Vilka möjligheter de bra tv-apparaterna har att faktiskt bli bra på den här nya energiskalan. Det ska bli jätteintressant att se.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se. Och med det så avslutar vi veckans podd. Tack Joel Oskarsson för dessa kloka ord om reparationer. Och i övrigt, Och även kul att måste vara skärligt att Peter S är så ljuset här i smarta hem världen. Joel Oskarsson ser man på surfa på YouTube, och det är där ni lägger ut Techbubble YouTuben också, eller ligger den på?
Nej, vi har en egen kanal som heter Techbubble.
Ja, ah, nu har ni en kanal.
Så på YouTube söker du på Techbubble, och vill du lyssna på podden i en vanlig poddspelare så är det bara säkert efter det också.
Ja. Inga konstigheter, och finns även nordichardware.se.
Och på Surfa så har vi Svenska smartphone-guiden. Så ska du skaffa en ny telefon så är det dit du ska gå. Surfa.se.
Det är det ju, men det ska ni inte göra. Alltså, ni ska gå till surfa.se, men skaffa en ny telefon, det ska ni vänta med. Den ska repareras. Precis. Kanske blir reparationsindex. Ja, exakt. Ha det bra alla vänner, så hörs vi och syns vi. Hej!